Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Alltså när jag fick Parkinson beskedet, det tog lite för få dagar för mig att komma på att det här kan jag slå mynt av för att jag ska känna mig osmutsig. Och jag var också så här, men folk kommer ju att liksom skriva det, att jag är helt jävla skamlös. Men det är ingen som har sagt det till mig. Men jag förstår också att folk tänker saker som jag aldrig får höra.
Brandelius är framförallt artist. Bakom sig har han 2 decennier som frontman i Dr. Cosmos, ett hyllat soloalbum och en karriär på Vänsterpartiet och en annan på Sveriges Radio. Med självbiografiska föreställningen och sedermera filmen Spring Uje Spring, som handlar om en artist som får Parkinsons sjukdom, fick han en ny och större publik. Och nu är han aktuell både i radio och Melodifestivalen, men kanske framförallt med Värvet avsnitt 557. Uje Brandelius. Jag tänkte börja då med en sedelärande fabel helt enkelt. När jag var ny poddare så sa Fredrik Wikingsson ungefär så här: klart du ska säga att du är nykter alkis, media älskar sånt. Och så gjorde jag det. Och sen sitter man liksom 10-12 år senare och få prata om sin alkoholism, fast man har liksom, för det första kanske inte ens är alkis, och för det andra liksom har varit nykter jättelänge, börjat dricka igen, och så ska man på något sätt förhålla sig till den förra intervjun som man gav om det, för ja, vad det nu kan tänkas vara för tidsrymd. Varför tror du att jag berättar det här?
Du berättar det här för att du undrar om jag ångrar att jag öppnade Pandoras ask och släppte ut Parkinson.
Nej, inte riktigt. Men jag tänker mig att du måste ju längta lite efter att få inte prata om det någon gång.
Ja, ja. Det kan jag göra.
Ja.
Och det gör jag också. Jag tycker att det börjar klinga av faktiskt.
Ja, fan.
Jag fattar att jag tog ett skutt på kändisstegen när jag blev Mr. Parkinson och så vidare. Och så vidare. Men jag tycker att jag liksom, ju mer jag har klättrat på den där stegen så lämnar man liksom grundorsaken till att man är känd bakom sig. Mm. Det är lite så här Alice Timander-syndromet. Liksom, att till slut är man känd för att man är känd. Mm. Jag hoppas inte att jag blir så. Men jag har fått göra saker som inte har ett skit med min sjukdom att göra. Jag har skrivit en barnbok. Ja, men det är det jag har gjort. Nej, men, och sen så... varje gång som jag får liksom en fråga om någonting som inte har med min sjukdom att göra, så är jag mycket mer entusiastisk och hoppar på det. Liksom.
Mm.
Men ja, du har ju rätt. Jag kommer alltid att vara den där killen som hade Parkinson. Liksom. Men jag har gjort det med öppna ögon och jag försöker knåda det till någonting bra. Det låter helt vidrigt att säga att Parkinson är min plattform och mitt liksom claim to fame. Sådär. Men skitsamma. Jag har ganska kul.
Mm. Men alltså, för jag tänker mig så här att om man själv kommer till nya insikter då, i mitt fall kring drickandet eller för dig då kring att leva med Parkinson, om det händer tillräckligt mycket mellan gångerna, ja då kan man ju på något sätt så här, alltså kanske att det blir intressant för en själv i alla fall.
Ja, absolut. Och eftersom jag gör ju konst, om uttrycket tillåts, av mitt liv, har alltid gjort, kommer nog alltid göra. Så att, och det är klart att det har hänt jättemycket i mitt liv sen jag blev offentlig med min Parkinson. När nu det var kanske 6 år sedan eller någonting. 7. Så du har rätt. Livet suddar också ut den här lite endimensionella bilden av en. Men jag kan ju säga så här, jag gick ifrån en endimensionell bild till en annan. Jag var ju, många år var jag så här kommunist indie-popparen liksom, och fick svara på frågor 1 miljard gånger om humor och musik, om politik och musik och så vidare.
Dagens barn kommer att dominera vårt land om bara 30-40 år. Vi vuxna kommer att vara i minoritet. Men här i Sverige tillåts ingen kritik mot barn. Jag är stolt över att vara vuxen och säger det alla andra tänker. Väx upp för fan.
De frågorna har nästan försvunnit nu och ersatts då av andra frågor. Men jag tycker också att Parkinson-frågorna är på väg bort. Mm. Så att, en vacker dag så kanske jag gör en intervju utan att ordet ens kommer upp.
Hur var det för dig att vara med i Min sanning?
Nej, men det var soft. Jag tror att Christian Lok var lite besviken. Det har inte jag pratat med honom om. Men att han inte fick så här... Eller hela redaktionen hade de hoppats på lite mer inside-prylar från Vänsterpartiet och lite skvaller och sådär. Mm. Och att jag skulle backstabba någon lite humoristiskt sådär. Men jag kände inte för det.
Nej.
Jag tycker att det är liksom... Nej, jag vill inte det. Och ja, det är klart, jag fattar liksom att det blev ju mindre hett att titta på. Men så valde jag då att göra.
Det är väl... jag tänkte mig kanske också att de hade kunnat vilja ha lite mer så här, alltså, jag vet inte, men kanske en liten tår kring Parkinson-livet.
Ja, men vet du, det är för sent. Alltså, jag kommer aldrig att gråta över min Parkinson i en intervju. Jag är inte där känslomässigt. Liksom. Jag gråter över mycket saker, det gör jag.
Mm.
Men det här med sjukdomen, det har blivit så internaliserat i mitt liksom, liv, i mitt tänkande. Det alltså... Nej, det får mig inte ens att bli känslosam längre.
Men har du nära till känslor?
Ja, jag tycker
generellt.
Det. Ja, jag tycker det. Jag gjorde la sista handen vid sista avsnittet av Känsligt läge igår. Och jag tyckte själv att jag hade skrivit en så fruktansvärt bra prata. Jag kunde knappt läsa in den för tårarna bara rann. Ah, på mig och på min producent. Mm. Så att, ja, jag är ganska blödig. Mm. Det är jag. Men jag är också jävligt krass och galghumoristisk. Och jag tycker att det har nästan blivit någon sorts ny USP för mig. Att jag liksom, med den livserfarenhet jag nu har fått i knät, kan vara jävligt galghumoristisk och rå. Liksom. Mm. Både mot mig själv och mot andra. Det har kanske lite med ålder att göra också. Jag är 51 år och det finns många människor som vittnar om att man har en viss ålder då. En viss så här, vad fan ålder? Skitsamma ålder. Jag behöver inte vara rädd för att folk ska tycka att jag säger konstiga saker, för det gör jag. Och det är ibland kul, ibland jobbig stämning, men jag bryr mig inte så mycket längre.
Mm. Och det är väl, men ja, det där tangerar någonting som jag har varit på lite grann i min terapi på sistone faktiskt. För en känsla av att min konflikträdsla, för det finns verkligen en sån, och jag ser upp till människor som så här är ute och vevar i media och startar debatter och liksom, ja men du vet, när Petter trycker upp Fredrik Strage mot en nattklubbsvägg för att han har sågat någon, alltså så här, den typen av polemik. Mm. Jag är så fruktansvärt rädd för det. Så att, och sen så har jag liksom lite skyddat mig bakom att, jo men jag är ju journalist, jag tycker ju liksom inte så mycket.
Nej.
Det har varit rätt skönt för mig. Mm. Men är du inte, och då tänker jag mig så här, och varför är jag då så konflikträdd? Jo, för att jag vill att alla ska tycka om mig.
Mm.
Men om jag är så konflikträdd så att jag inte tycker någonting, då är ju också ett glas vatten eventuellt.
Ja. Jag förstår precis vad du menar. Och jag är också så här konflikträdd. Jag tycker inte att det är kul att bråka. Jag kan må dåligt och liksom i dagar få ont i magen, fysiska problem liksom, om jag är ovän med någon. Om vi har skilt som ovänner. Och jag kan så här fundera i flera år på hur jag ska liksom ta tillbaks. Jag avskyr tanken på att någon sitter och tycker att jag är liksom en hemsk person. Då kan man ju tycka att ja, men dumt att du gör massa saker som folk ska bedöma hela tiden. Liksom.
Mm.
Ja, det är kanske dumt. Men där är jag mindre känslig. Alltså, om folk vill dissa det jag gör, det är fine. Liksom. Och det görs ibland försök att liksom, kränka mig. Men det går inte. Alltså,
vem försökte senast?
Det var den som försökte senast, det var Dödskalle på Nöjesguiden.
Ah, okay. Mm.
Dödskalle mästerligt intervjun som jag gjorde. Den har inte kommit ut än, tror jag. Men det var liksom, det var en tankeställare, för att jag tyckte att de ställde jättemesiga frågor. Mm. Jag trodde de skulle liksom strimla mig.
Mm.
Men det fick jag göra själv. Alltså, jag tyckte att min självironi överträffade deras taskighet.
Mm.
Så att, nej, jag är svårkränkbar, om inte okränkbar.
Mm.
Alltså, att skämta om min Parkinson är bara så här, go ahead. Liksom. Mm.
Men det här med, för att som jag tolkar dig så är det ju så här att, ja, men du är inte lika konsensusdriven längre då?
Nej, kanske inte. Men alltså, jag har alltid fascinerats av så här äldre människor som bara går sin egen väg, som bara skiter fullständigt i vad andra människor tycker och tänker. Jag kommer inte att bli sån, men jag har blivit lite mer sån. Alltså, mm. jag kommer inte att gå full...
Jan Myrdal.
Full Jan Myrdal, precis. Det kommer jag inte göra.
Jag bottnar inte riktigt i referensen, men jag har en känsla av att han var ovän med många.
Absolut. Och också otroligt... liksom, jag såg den här filmen som var jättebra, som hette I väntan på... Jan Myrdals död eller något sånt där.
Okay.
Och jag har ju skrivit en låt som heter Jan Myrdals syn på döden.
Mm.
Som handlar om Jan Myrdals väldigt vilket är ordet, pragmatiska syn på död liksom. Alltså väldigt, ja, men det är väldigt så här, tankebaserad, inte känslobaserad.
Mm.
Så. Och han ville ju dö innan han blev gaggig och så här. Och det gjorde han väl kanske, men den attityd som han hade för typ 10-20 år innan han dog var ju att han skulle åka till Schweiz eller så skulle han liksom hänga sig eller så. Han skulle ta tag i det här. Men det blev ju inte så. Det blir ju sällan som man tänkt sig. Särskilt när det gäller ens död. Den kan man inte riktigt bestämma över.
Jag blir av syn på döden. är osentimental. Jag vill av syn på döden baseras på förnöjd.
Så att jag är väl lite på väg åt Jan Myrdal-hållet, men jag hoppas att min familj kan stoppa mig innan jag är helt och hållet där.
Jo, men det är väl inte också lite svårt, eller ja, det är klart, du kanske har vevat lite åt högerhållet politiskt så i dina texter och sådär, men och kanske något enstaka personangrepp.
Det har hänt. Ja. Det roligaste jag gjorde tycker jag, det var jättelänge sedan, jag var i 20-årsåldern. Vårt band hade precis börjat flyga lite grann. Då ringde de från en tidning som hette Lava, tror jag, som gjordes av Kulturhuset. Det var liksom, och så ville de ha ett uppslag av mig. Jag fick göra vad jag ville. Okej, okay, tyckte jag. Och sen så tog jag fram, jag är ju verkligen ingen tecknare, men jag tog fram en spritpenna och sen så klippte jag ut ur en tidning huvudet på Sivert Öholm, den då välkände programledaren och debattprogramsledaren, tillika frikyrkomänniska. Och Alf Svensson, dåvarande partiledaren för Kristdemokraterna. Och sen så ritade jag att för båda de två på den tiden var liksom huvudhomofoberna i Sverige. De gillade inte bögar helt enkelt, för att de var kristna. Och då gjorde jag en satirteckning där, jag minns inte nu vem som satte på vem, men jag tror det var Sivert Öholm som satte på Alf Svensson. Ja, ritade jättefult med en stor kuk som gick in i analen på Alf Svensson. Och så skrev jag som rubrik, grov satir utan finess, kolon, och så den där bilden. Mm. Och det dröjde inte så länge innan kvällstidningarna började ringa. Men det är nog mitt mest konfrontativa inlägg.
Ja, okej. Okay. Mm. Men så att, ja, men då har det ju varit rätt. Och, alltså, om jag då tänker mig att min grundton kommer av liksom att jag måste vara älskad av alla, annars överlever jag inte. Mm. Så känns det ju som att du ändå, jag menar, om du gör det där som 20-åring, då är man, har du liksom, vittnar det om något slags grundtrygghet?
Det tror jag. Men jag har också varit i mina texter extremt noga med att liksom så här, vara på rätt sida om okej. Okay. Jag skriver mina låtar som debattartiklar i princip. Alltså, jag redigerar, jag lyfter bort saker som jag inte kan stå för. Jag går precis så långt. Så att jag skulle säga att min konst är ganska kontrollerad. Och det är kanske därför jag aldrig blir rik på den. Men det är liksom, jag skulle aldrig släppa en låt eller en låttext som jag inte har tänkt igenom ordentligt. Liksom. Så. Men sen kan man säga så här också, att jag har ju levt ett liv där jag har fått ta väldigt många olika hänsyn för att kunna ha en inkomst. Jag har jobbat inom public service. Jag har jobbat på Vänsterpartiet. Jag har haft jobb där det krävs att man håller tungan rätt i mun. För att om man säger fel saker, så, och det har hänt att jag har gjort, det har jag nog berättat om i olika sammanhang, då får man ta konsekvenserna av det. Liksom. Mm. Så att jag har ju aldrig varit så här, jag har aldrig haft några liksom, fuck-off-pengar eller liksom, du vet så här. Jag måste ha ett jobb. Och det råkar vara det här man kan tjäna pengar på när man är en snackare som jag är. Liksom. Då kan man tjäna pengar på att vara journalist eller pressis eller vad fan. Liksom, saker som har med kommunikation att göra. Mm. Så det här har varit att alltid lite så här, ett litet pussel för mig att lägga. Jag kan ju inte sjunga precis vad som helst. För att det kan spela över på mina jobb helt enkelt. Mm. Så, nu för tiden så är jag friare för att jag kan försörja mig på mig själv, så att säga. Mm.
Gör du grejer som man inte ser? Alltså, är du ute och snackar om Parkinson och sådana grejer?
Nej.
Föreläsningschauffräs?
Allt jag gör syns, okay, och hörs. Mm. Det är ju någon sorts framtidshopp att jag ska kunna göra saker som inte syns och hörs och som jag kan dra in stolar på. Jag måste ju försörja mig som alla andra. Och ja, just nu så går det väl bra att försörja sig på att vara uje. Men jag vet ju hur livet ser ut. Det är upp och ner. Liksom. Så. Och en hype som jag väl ändå lite grann är i tar slut.
att du har märkt av de här skakningarna ett tag, eller?
Ja, och så känner jag att jag är lite fumlig. Det går långsamt att knyta skorna så här.
När jag lägger ihop det som jag ser så är det tydligt att du har Parkinsons sjukdom.
Filmen var ju en stor succé, det vet alla, hoppas jag. Om de inte har sett den så får de gå och göra det nu.
Ja.
Fyra guldbaggar, jada, jada. Men betyder det mycket pengar för den som kom på den och skrev manus och spelar huvudrollerna och skrev låtarna?
Nej, det gör det faktiskt inte. Alltså, jag kunde försörja mig något år på filmen. Men det framförallt gör det är att man får frågor om att göra saker. Och många bäckar små och så vidare. Så, så det var ju en väldigt bra jobbansökan, så att säga.
Ja, ja. Men har den gått någonting på festivaler? Gick den på festivaler och så?
Det var en pandemifilm. Så, att,
så det var den skiten?
Det fanns ju nästan inga festivaler. Mm. Jag har varit på några. Hamburg, Warszawa och Göteborg såklart. Där visade vi den först av allt.
Mm.
Ja, nej. Den har visat, jo, just det, Kiev också. Mm. Det var innan allting.
Jag förstår. Mm.
Men så att, ja, jag och Henrik Schiffert har åkt runt lite grann. Sen har det väl visats på några festivaler där vi inte har varit också. Men det blev ju inte som jag hade hoppats att man skulle få göra en jorden runt resa och bli ryggdunkad.
Det blev ingen sån här Ruben Östlund Eriksgata.
Nej, nej, det blev det inte.
Ja.
Det har dels med pandemin att göra, men jag tror också att vi gjorde en väldigt, väldigt svensk film. Jag har faktiskt hört, det var några spanjorer som ringde och ville liksom ha filmen. Ringde till filmbolaget då, och ville liksom försöka få den att flyga i Spanien. För de hade hört att den var så jävla bra. Och så fick de se den och så återkom de dagen efter. Nej, skiter i det.
Okej.
Okay. Det var liksom... Det måste vara någonting med filmen som gör att folk utanför Sverige och Norge, får man säga, inte förstår den riktigt. Så.
Vad märkligt. Vad skulle det vara?
Jag vet inte om det är så att filmens succé bygger lite grann på en förförståelse om vem jag är, kanske.
Det tror inte jag.
Nej, det tror inte jag heller. Det finns någonting väldigt svenskt i liksom, ja men fan, skämt om Timbro eller liksom, ja, jag vet inte, jag har inte liksom gått igenom filmen så skämt för skämt, men jag tror att av någon anledning så är det en svensk film.
Kanske.
Men visst är det så att nästan alla tv-serier nu för tiden vill vara obegripliga. Alltså, jag har sett Succession. Mm. Jag fattar ju ingenting om varför någonting är viktigt, eller varför någonting är upprörande, eller varför någonting är farligt, eller varför någonting är härligt. Men jag märker att det är det. Mm. Och liksom, det där, att skala bort hela lagret, varför? Det gör ju mycket lättare att skriva tv-serier, tänker jag. För det enda man behöver ha, det är människor som visar olika känslor, och så förstår man att nu, om han kommer in och säger det här, då kommer hon att bli ledsen. Men man förstår inte varför. För det har med... Liksom, tempot i serien att göra. Vi måste gå vidare. Vi har inte tid att liksom förklara för tittarna vad fan som händer. Och det blir lite sämre om de förstår. För då kan de tänka, det där var inte så farligt. Så att, jag tror liksom obegriplighet är liksom honnörsordet för att skriva modern tv-dramatik.
Ja, jag tänkte mer snarare att det är så här, att det ger ett slags trovärdighet och att man inte liksom skriva, alltså du vet, du är ju också kommunikatör, att man inte skriver liksom mottagaren på näsan, utan om man sätter en rubrik så eller,
ja, det. Ja, men det där är alltid en balansgång när man ska presentera en historia. Hur mycket ska man presentera den? Och hur mycket ska man bara låt säga att det här var en scen i min nästa film. Jag träffar Kristoffer Triumf på Värvet. Då kanske man ska hoppa över att säga att en känd poddmakare heter Kristoffer Triumf. Det kanske man bara ska skita i. Man kanske bara ska, de som vet, vet. De som fattar, fattar.
Mm.
Och då blir ju också de som vet, vet. Och de som fattar, fattar. De blir ju gladare av att fatta. När de fattar att alla inte fattar.
Mm. Men å andra sidan, om vi översätter det här till din liksom lyrik, alltså musikaliskt sett, så är det väl... Det är väldigt sällan om någonsin som man inte har förstått den text som du har skrivit.
Exakt. Och därför är jag ointressant. Men så är det. För en stor del av liksom textkonsumenterna vill ha obegriplighet. De vill ha poesi. De vill ha det där som uppstår när man inte berättar. När man liksom använder ett ett dunklare ord än det man skulle kunna använda. Jag förstår det. Och jag är inte poet. Jag skriver inte poetiska texter. Mina texter är någonting annat. De är liksom fruktansvärt platta. Liksom. What you hear is what you mean. Liksom. Mm.
Men är du lockad då av det mer poetiska?
Ja, jag skulle gärna pröva att skriva mer poetiska texter. Men jag vet att när jag prövar... Jag har prövat det ibland. Och det är... Alltså Dr. Cosmos fans exempel, de tycker inte att det är så jävla spännande. De tycker bara att, vad fan, vad är det för Jocke Berg-fasoner? Liksom? De vill ha plakaten.
Ja, just det.
Och det vill jag också.
Jocke Berg är ju en ganska bra referens på sätt och vis. Och som jag har förstått det så är det ju... Jag umgås med Peter Svensson som gjorde den här pausplattan med Jocke.
Mm.
Och Jocke Berg har ju liksom, som jag har förstått det, permar med fraser bara.
Mm.
Och sen så gör han som då David Bowie lär ha gjort, att det är någon slags, alltså att man bara plockar ihop olika fraser som sitter snyggt ihop.
Mm.
Det är ju väldigt långt ifrån dig, tänker jag.
Ja, det är andra sidan av liksom linjen. Mm. Alltså jag tycker att Sveriges bästa textförfattare är Thomas Öberg.
Mm.
Och det känns som att han jobbar på lite samma sätt. Eller han kanske har en ordspråksbok som han slår i. Och sen så byter han ut ett ord i ett ordspråk. Det är hans patenterade modell. Jag tycker det är fantastiskt. Jag kan inte skriva såna texter. Jag har aldrig försökt. Jo, jag har försökt. Det blir bara ointressant för mig.
Mm.
Men jag tycker att, alltså, jag tycker det är så härligt att olika metoder, olika sätt, olika tonfall, olika röster får höra samtidigt.
Men du är ju, det finns ett jättefint program med dig på, om man googlar lite, som handlar om Cornelis Vreeswijk som, vad fan heter han?
Den heter Kulturlivet, heter
ja,
det.
Ja, med Gunnar Bolin. Vilken radiomakare.
Ja, men alltså, han är fan bäst.
Eller hur?
Han är så jävla bra på det där. Att liksom sätta saker i kontext hela tiden.
Mm.
Och liksom sammanfatta jättekort varför någonting är viktigt eller är hur stort. Alltså, jag tycker faktiskt att han är den bästa kulturjournalist vi har.
I Kulturlivet bjuder jag in någon från detta kulturliv som får välja en person som de vill att vi ska tala om. En person som betytt mycket för dem. Och dagens gäst, det är ju du, Uje Brandelius. Välkommen.
Tack så mycket.
Är det han som har skrivit en bok om sin österrikiska släkt? Jag började precis läsa den. Han är ju också väldigt bra på att skriva, visar det sig.
Ja, men självklart.
Vilket jävla as.
Ja. Nej, men man vill verkligen höra honom mer.
Mm. Han och Karsten Turfjell har ju gjort lite grejer ihop och gjorde ganska nyligen något slags kulturreportage om vin också.
Mm, det gör man ju jämt, typ så.
Ja, underbart. Alltså det är ju någonting med vissa av de här P1-rösterna som gör en så enormt trygg.
Mm.
Det är ingenting kan inget dåligt kan hända än ifall man har Gunnar Bolin i örat. Så att
nej, säga. Nej, precis.
Men det där tycker jag också att, förlåt, nu kanske jag hoppar lite.
Ja, men gör det. Det är väl formatet.
Jo, är det det? Ja, om du säger det så. Men jag tänker mig att du också har den där tryggheten när jag hör dig i radio.
Mm, det kanske jag har. Men jag är ju mycket flummigare än Gunnar Bolin. Jag, så här, när man inte längre är journalist, den största friheten man, då, som jag har upplevt, liksom, att liksom lämna journalistiken bakom sig, det är att man får säga vad fan man vill och man får tycka och man får ha fel.
Mm.
Liksom.
Mm.
När man är journalist så får man ju visserligen tycka om man är kulturjournalist och sådär, men det måste alltid vara faktabaserat. Det måste alltid vara liksom, ja, men du kan inte påstå saker bara ur luften. Det kan jag.
Mm. Mm.
Det är jävligt gött.
Men vad är det liksom, för att jag menar, nu har ju du gjort radio av och an i nästan hela ditt vuxna liv.
Va? Ja.
Vad är det liksom, nu är du aktuell då med en säsong av Känsligt läge som handlar om döden. Men liksom, hur har du bestämt över tid liksom vad det är som du ska berätta?
Vad det är jag ska berätta?
Ja, eller undersöka kan man väl säga. För nu undersöker du ju döden, känns det som.
Ja, det gör jag ju. Och det, ja, det är väl ganska lätt att räkna ut hur jag har hamnat där liksom. har man en kronisk progressiv sjukdom som kanske inte kommer ta livet av det, men kan liksom ändå förkorta det för att du får följdsjukdomar och så vidare. Ja, då tänker man lite mer på döden. Så är det. Så att just den, det temat för den här säsongen av Känsloläge emanerar väl ur det liksom. Så här. Det tror jag. Men
innan dess var det kroppen. Kanske ja, inte heller helt långsökt.
Nej, 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 men så här är det ju. Att jag upplever en helt ny radioroll nu än för 10 år sedan. För 10 år sedan så var jag liksom då var jag en radiomedarbetare. Idag är jag en profil. Mm. Och profiler får ju göra vad de vill. De får säga saker som inte är faktakollade 200% liksom. De får prata om sig själva. Jättestor skillnad. Mm. Jag får säga jag och så får jag säga vad jag tycker. Det får ju inte liksom Camilla Karlsson göra.
Som du just hittade på.
Ja. Mm. Så att det är ju jättehärligt. Och plus en annan grej som är härlig, och det är lite så här skämshärlig, det är att jag har blivit någon sorts senior gubbe som kommer in och bara gör intervjuer. Och sen allt bokande av liksom jättebra case, allt klippande, allt insäljande, allt annat görs av någon annan.
Emmy Bergqvist i det här fallet.
Exakt.
Duktig konstnär.
Ja, precis. Ja. Mm.
Pointillist. Nej, jag vet inte.
Jag tror jag kör lite olika stilar.
Abstrakt. Ja. Anyhow, men det här känsligt läge, det har ju du då fått göra flera säsonger av. Det är liksom någonting, alltså hör Sveriges Radio av sig till dig och säger så här, du, nu är det dags att göra något, en ny säsong här? Eller?
Nej, inte Sveriges Radio. Det är nytt sen jag var på banan sist, att nu jobbar man ju med random människor i random lokaler runt om i stan. Mm. Det är produktionsbolags producerat mitt program. Så att jag är ju aldrig på Sveriges Radio i princip. Eller okej. Okay. Jag är där någon gång i månaden i alla fall. För att jag blir intervjuad själv. Men jag jobbar ju inte där. Och det är en stor skillnad. För att man känner sig inte som en del av en jätte... Alltså, när man, radiohuset kan ju få en att känna sig väldigt liten, för det är så väldigt stort. Och det är så många människor som man har respekt för som går i korridorerna där. Så man kan bli lite, känna sig lite liten. Men, och det här programmet bygger ju på att jag samtalar med folk. Och det tycker jag att man gör bäst hemma hos människor egentligen. Mm. Så att vi har varit mycket hemma hos folk. Men, jo, för 10 år sedan så var jag liksom programledare. Och la mig vinn om att vara neutral, ställa faktakollade frågor och så vidare. Och inte prata om mig själv. Liksom. Och idag så pratar jag jättemycket om mig själv. Och alla som jag intervjuar vet vem jag är. Och jag använder min position som den här Parkinson-killen till att nå andra människor och få dem att berätta om sig själva. Så jag berättar alltid mycket. Jag berättar alltid massvis med saker om mig själv när jag gör intervjuerna. Men det klipper jag oftast bort. Eller det är liksom... Det använder jag som smörjmedel. Mm. Ungefär som du pratar om din alkoholism med mig nu. Alltså, om man ger så kan man få. Liksom. Mm. Det är ett givande och tagande. Och det är, självutlämnande är ju en valuta som man kan betala mycket eller lite av. Liksom. Och då får man också mycket eller lite av den andra. Så att helt plötsligt har jag fått ett helt nytt verktyg. Nämligen min offentliga persona. Liksom, så. Mm. Och det använder jag mig av. Och tycker att det funkar fint faktiskt.
Har den, för om ni nu är färdiga med den här säsongen, har den liksom haft en terapeutisk verkan på dig? Är det för tidigt att säga?
Ja, men det där frågar folk mig hela tiden. Mm. Min musik, min film, min föreställning. Det måste vara terapi för dig. Ja, det kanske det är. Men framförallt är det ju konst. Och ibland kan jag känna mig smutsig. Jag kommer ihåg alla första gången som jag... Alltså när jag fick Parkinson-beskedet. Det tog lite för få dagar för mig att komma på att det här kan jag slå mynt av. Mm. För att jag ska känna mig osmutsig.
Ja.
Och jag var också så här, men folk kommer ju att liksom skriva det. Att jag är helt jävla skamlös. Och liksom, hur kan man komma på att sälja ut sig själv och sin sjukdom på det här sättet? Bara för att få uppmärksamhet. Men det är ingen som har sagt det till mig. någonsin. Så det har jag slutat tänka. Men jag förstår också att folk tänker saker som jag aldrig får höra.
Ja, men jag tror inte att man tänker så heller. För att jag menar, alltså, sen, det kanske i och för sig kan vara lite intressant att prata om huruvida, för att jag tänker mig så här, att ja, om du då sitter och blir intervjuad i Malou och pratar om din sjukdom så där, och för då tänker jag mig att det på sätt och vis, det är inte som att Parkinson har slutat rekrytera, det kommer nya sjuka hela tiden, och så gör man som du, att man youtubar och så hittar man ett klipp med dig då istället för, som för dig, Susie Tapper.
Mm.
Är det, vad ska man säga, är det en altruistisk handling från dig?
Nej, men det är en altruistisk bieffekt,
ja,
av att jag vill synas och höras.
Ja. Ja,
så, så det är två flugor i en smäller.
Mm. Perfekt. Du, jag tänker mig dock, om vi pratade om det här med liksom, den eventuella njutningen då är att slippa prata om Parkinson i media. Nu har du ju absolut inte fått slippa det. Men
det känns lite grann som att nu, så här, vi, ungefär som en debatt som drar igång. Två dagar senare, så här, vi måste prata om debatten.
Ja.
Där känns det som att jag är nu. Vi måste prata om att folk pratar så mycket om din Parkinson. Eller att du gör det.
Jo, men det är väl också, om du, du kanske då har genomskådat lite mitt format, för att jag tänker mig att om jag inte kan föra något nytt till bordet så kan jag i alla fall ta ett metaperspektiv på det. Mm. Men är det någon som har tagit metaperspektiv på saker och ting, så är det väl ändå du. Så att,
Mr. Meta.
Ja, men jag tänker mig så här, om du skulle, för jag tycker ändå att det är ett par aspekter av ditt konstnärskap som är lite underbelysta. Men om jag säger det, vad tänker du då?
Nej, men då tänker jag på att du kanske gillar de här gråtlåtarna på plattorna som inte får som, lika mycket uppmärksamhet som Kapitalist, nu ska du dö, eller, eller Böghockens dag.
Ja, men jag tänker mig kanske, ja men dels så här, det har vi varit på nu, men jag tycker ju att du är väldigt bra på att möta människor i radio liksom. Men sen också som, alltså, som kompositör, låtskrivare.
Det finns en sak som är mindre, eller mer undervärderad, och det är min sångröst.
Ja, ja, den med.
Det finns aldrig någon som säger att jag sjunger vackert. Faktiskt, jag har fan aldrig hört det.
Vackert. Bra skulle jag säga att du
speciellt,
sjunger.
Speciellt kan man
säga. Nej, bra skulle jag säga att du sjunger.
Ja, jag tycker jag har fått bättre röst på sistone faktiskt. Alltså, lite, eller det har nog också med hjärnan att göra. Att jag har nog försökt tänka att jag inte ska stå och skrika hela tiden. Liksom. Mm. Utan vara mer lågmäld. Och det träffar ofta rätt hjärtat. Jag håller nog på att bli lite mer soft låtskrivare, tror jag.
När du var med i Hundåren med Thomas Andersson Vi, så sa du att du hade skrivit låtar som var det bästa du någonsin har gjort.
Ja, så är det faktiskt. Jag sitter just nu på 40 låtar ungefär. Oj. Som ingår i en sångcykel som jag hoppas
få. Vad är en sångcykel?
Nej, men alltså det är det är 40 låtar som hänger ihop, som berättar en historia.
Aha, wow.
Och det har tagit jättelång tid och jag har jobbat jättehårt. Och jag hoppas att jag ska få ge ut det som en trippelskiva. Ska bara hitta något skivbolag som tycker att det är en lika bra idé som jag tycker. Okay. Det är helt enkelt ett kärleksförhållande. Uppgång, nedgång och fall. Typ, ja, vanliga längd på plattorna, men de ska släppas samtidigt alla tre.
Vad ska den heta?
Jag har funderat jättemycket på det. För att jag är den som tycker att låttitlar och skivtitlar sätter en ton, ramar in, får lyssnaren att lyssna på ett speciellt sätt. Liksom. Så jag tycker verkligen att det är viktigt. Och jag har inte kommit på den. Men det är något så här, men du vet, filmen om oss, eller början, mitten, slutet. Eller, alltså, jag vill gärna...
Det blir inte triptyk.
Triptyk blir det inte. Det känns som Fotografiska museets eller kanske Moderna.
Ja. Jag hade det på känn. Det var därför jag... Ja.
Nej, men jag säger det här nu. Jag brukar aldrig prata om vad som är i pipeline, för att det kan ju kanske bli ingenting. Men den här grejen, det här är nu ett shout-out till Skivbolag Sverige. Om ni känner för att ge ut 3 plattor med Uggy Brandelius på ett bräde, så hör av er.
Men har du inget skivbolag redan?
Jo, det kanske jag har faktiskt.
Men de vill inte ha det?
De har uttryckt tveksamhet, tror jag.
Okej.
Okay. Jag hänger lite grann med Sony just nu.
Okej. Okay. Det är ett stort bolag.
Det är ett skitstort bolag. Mm. Och de är väl stora för att de inte ger trippelplattor med obskyra trubadurer.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, 3 veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ska vi prata lite om Mello? Hur hamnade du där?
Det var en växelverkan. Ja, det kanske vore kul att vara med i Mello. Och sen så dök det upp en låt. Och den var inte alls skriven för att vara med i Mello. Utan det var en låt, en bra låt som jag tyckte var bra.
Som du hade skrivit själv?
Som jag hade skrivit själv. Mm.
Hur dyker en låt upp?
Nej, men alltså jag gjorde den.
Ja, okej.
Okay. Jag komponerade en låt.
Ja, jag fattar. Mm.
Som jag efteråt kände, för den hade liksom, den hade några... Mellosignum, den hade en tonårshöjning på slutet. Mm. Och
var det din första?
Ja, faktiskt. Mm. Och ja, det här skämtet om att alla mellolåtar måste ha en tonårshöjning, det är ju lite sant. Fast inte nu längre kanske. Men hur som helst, vi började prata om den här låten som mellolåten. Och så skickade vi in den. Och sen fick vi feedback. Det här kan vara något intressant, men kan ni göra den här ändringen? Eller, ja, jo, men det var specifikt var det ju att den skulle få en refräng.
För det hade du ingen?
Nej,
okay.
för jag, de låtar jag gör nu, de har 40 låtarna, de är runt 2,30 långa allihopa. Och jag skulle säga att hälften av dem inte har refräng. Så att jag försöker röra mig åt vishållet, men försöka behålla ett sound som jag tycker om. Idag är det fredag när vi spelar in det här, och ikväll så sänds det ett Carina Bergfeldt med mig. Och då spelade jag en låt, Ramlar mot varandra, som var din favoritlåt, kommer jag ihåg.
Mm, vi pratade om den sist.
Från min skiva. Och den har vi då arrat om till jätteglest. Deras program är att de ska ha band, men inga trum, alltså inte fullt band, utan det ska vara avskalat.
Det är för att de är snåla bara.
Jo, det fattar jag också. Men det är också, det blir en helt annan ton.
Ja.
Så att vi strippade den här låten, Ramlar mot varandra, på allt. Och sen så spelar vi, eller Josefin Lindstrand spelar så här arpeggiosynt, det är lite Only You med ESO, och det blev jävligt vackert tycker jag själv.
När du fryser känner jag en kylig vind, när du gråter har jag tårar på min kind. Det är en lång
och svår väg vi ska vandra. Men när vi ramlar så ramlar vi mot varandra. Ja, när vi ramlar så ramlar vi mot varandra.
Jag testade den grejen i det här programmet för att se om det var någonting att gå vidare med, och det känner jag verkligen. Så att jag tror att jag kommer bli en synt trubadur.
Mm, mysigt.
Jättehögt mixad sång, alltså så här Cornelis liksom mixad. Mm. Och men liksom inte det här vanliga visgrejen med Acura, utan syntar istället, fast sparsmakade, less is more. Och det ska bli jävligt kul att få dyka in i det. Mm.
Men det är inte en sån låt som du har gjort till Melodifestivalen.
Nej. Melodifestivalen är den låten är mycket svulstigare. Mm. Jag hade kunnat gå den vägen för att skilja mig ännu mer ifrån alla meloartister. Men jag kände bara, nej, vi fläskar på.
Har du fått en försmak på vad det är att vara en meloartist? Liksom? Alltså, har du varit så här pressträffar och den typen av grejer?
Nej, men alltså, jag har fått en försmak på hur det är att vara en oväntad meloartist. Mm. Någon som alla höjer på ögonbrynen för, liksom. Och det är en härlig position att vara i, liksom.
Ett wildcard.
Sen brukar jag säga att jag kommer komma sist och sådär. Och det är inte bara ett sätt att försöka spela ner för att sänka förväntningarna hos mig själv och sådär. Utan det är också lite, det är också, jag tror att det är så. Och det är också så att jag skulle inte bli ledsen om jag åkte ut, liksom. Men det finns ju andra människor som skulle bli det. Om jag skulle gå vidare så skulle jag känna ett styrn av förlåt att inte din karriär fick liksom explodera här till någon yngre människa, liksom. Och det jag förstår att det låter som att jag koketterar, men det är lite sant faktiskt.
Så det är en win-win för dig?
Ja. Mm. Jag ska bara ha kul, liksom.
Och bli ytterligare lite folklig då, kanske?
Mm. Det är tanken.
Är det, men vad är det som jag kanske också understundom kan tänka att fan, det verkar mysigt att vara folklig. Men är det för att du ska få fler gig bara? Var med mer?
Nej. Det är för att jag... Om man är en sångare som jag, då vill man kommunicera med människor. Sen så vill man kunna leva på sin musik också. Men jag har liksom aldrig varit så här. Ibland säger folk till mig att jag är... Jag fick höra det senast igår av en researcher på ett tv-program som sa att jag var creddig. Och liksom, jag tror inte att jag är det. Jag har liksom aldrig varit den som har råkoll på samtiden och liksom den som... Alltså vårt band är så här, fick en clownstämpel ganska mycket, liksom, och har. Så jag förstår inte, liksom, inte credit, det är väl liksom... Det är väl någon som jävligt få tycker om, men de tycker om den personen jävligt mycket. Och ja, men Nöjesguiden igen, liksom så här. Nöjesguiden, det är väl en creddy tidning.
Ja, det får man väl kanske säga.
Och de har alltid sågat oss i alla år. Mm. Så att jag vet inte var vi är creddiga någonstans i så fall, eller jag eller de eller vi. Jag tycker det, ja,
i studentkretsar, Uje.
Ja, och hur kreddigt är det med studenter i overaller?
Ja, jag vet inte.
Vi är stora på folkhögskolor också. Mm. Okreddigt som fan.
Är det det? Jag tror folkhögskolan om den har varit ute, så tror jag att den är på väg tillbaka.
Ja.
Du, nu ska vi se. Fan, vad jag skulle... Jo, för det var kul att du tog upp det här med Cornelis, för det var ju ett missat liksom spår när vi var på din lyrik, för att i det här programmet då med Gunnar Wollin så pratade du om att du liksom ser upp till honom för att han, ja, men jag behöver inte lägga ord i munnen på dig. Vad är det med Cornelis?
Då vill jag säga någonting som jag inte sa i det programmet och som du plockade upp mot mig alldeles nyss. Det här att man hör inte att jag eller att jag får så lite cred för mitt låtskrivande, liksom, så. Utan det är andra saker som tar fokus. Och där tänker jag att Cornelis också har fått ibland för mycket fokus på texter och låtar och så. Men han har ju först och främst en fantastisk röst. Han är så jävla bra på att sjunga. Mm. Och plus skriva texter. han är mindre, musik, mindre bra på att göra musik, tycker jag. Alltså, och, men det är ju också så här, det är så man gör. Om man vill att folk ska lyssna på texterna, då måste man ha lite mindre intressant musik. Och det har ju han fattat, liksom. Mm. Men sen tycker jag ju att alltså, vissa låtar är svinjävla bra gjorda. Och så när man läser vem som har gjort dem så är det oftast inte han. Björn Gibson Lind står ju för de bästa låtarna på enballader och lite blues till exempel. Mm. Men det jag också älskar med Cornelis, det är att han, så här, han har en sån jävla bred palett. Han har gråtlåtar, han har skrattlåtar, han har liksom politiska låtar. Han gör allt, liksom. Han väcker alla sorts känslor. Och det där känns som att det blev förbjudet någon gång på 80-talet liksom, i Sverige. Att kunna servera olika sorts känslor. Att kunna servera ett gapskratt med en, liksom, en gråtlåt. Alltså, ja, jag vet inte.
Det blir sällan tydligare än på 10 vackra visor och personliga person. Nej. Personliga person givetvis hade kunnat stekas, eller?
Nej, det tycker inte jag.
Nej,
nej, det tycker jag verkligen inte. Och det är också en annan grej som jag gillar med Cornelis, att det är så här rimglädje. Alltså, person är väl ett jättebra exempel på där rimmen har styrt handlingen. Liksom. Mm. Ja. Glad i hågen, telefonkatalogen. Alltså du vet så här, ja, det är bra rimmat. Mm. Och det är också lite punkigt att skita i att det berättar, oj, vart tog storyn vägen nu? Nu blev det bara Lennart Hälsing och allting. Liksom. Mm. Och det tycker jag det är ganska coolt. Jag tycker det låter som att Cornelis skrev sina låtar ganska snabbt. För att han, ibland så är det nödrim och sådär. Och det är också coolt. Och det, där skulle jag önska att jag kunde vara lite mer avslappnad. Men tyvärr är jag så jävla anal. Så att jag, liksom, jag skulle aldrig släppa igenom liksom, rimmet bra Sahara. Liksom.
Nej, just det. Mm.
Det kan inte jag göra.
En modern take på det är väl Krunegård med, vad är det mest flagranta, karaokebaren och högtalaren. det är ändå starkt. Jag har något.
Precis.
Anyhow, vad fan, nu ska vi se. Jo, men vad fan också. Det här händer allt oftare.
Ja, mig också. Och jag tror att det har med min hjärna att göra. Att jag har blivit senil. Men jag tror inte det. Det är bara ålder.
Men speaking of which ändå, återigen ett jävligt kraftigt hopp tillbaka. Men i känsligt läge så tycker jag att det är så fint i dina intervjuer att de är så luftiga. Att det liksom får vara en pinsam tystnad på 4,5 sekund. Vilket är jättelång tid i radio. Nu har jag inte räknat. Men
ja, men där måste jag tacka Emmy Bergqvist faktiskt. Mm. För att hon... Jag var inriktad på... Ja, i alla fall när jag började för 3 säsonger sedan. Att liksom... Jag är studieintervjuer, jag är lite reporter och sådär. Men sen har jag märkt att Emmy bestämde att vi skulle åka hem till folk istället. Jag var jävligt tveksam. Dels av tidsskäl. Man får ju ändå inte liksom, 1 miljon för att göra det här. Och sen så var jag också tveksam för att jag kan inte hålla in mikrofon. Och liksom, jag skakar lite för mycket. Så att jag, och kan bli trött i armen. Och så. Men då löste det med att hon följde med mig på alla intervjuer. Och höll i mikrofonen. Liksom, så. Det gick jättebra. Och att vi var hemma hos folk fick ju också, öppnade ju helt andra känsloluckor. Liksom. Och då gör vi så ofta i programmet att vi pratar i 2 timmar. Liksom, för att man vill inte stressa en människa som ska berätta det mest känsliga i människans liv. Och jag lyssnar mycket. Och jag försöker bara ställa de frågor som kommer i mitt huvud. Jag förbereder inte intervjun alls. Utan jag kommer på att jag vill inte vara den smartaste i rummet som har en färdigformulerad tanke. Utan jag vill att liksom, fokus på den som pratar. Och sen så har jag också insett att jag gör samtal. Alltså jag samtalar. Mm. Jag behöver inte sammanfatta eller tänka på någon direkt, alltså någon tid. Jag bara förlorar mig i den här människan och ställer de frågor som jag kommer tänka på exakt just nu när du säger just det här. Mm. Och det blir jävligt organiskt och bra. Liksom. Och de 4 sekunders tystnaden som är i radion, de kan ibland vara 4 minuter. Alltså, jag skämtar inte. Alltså, vi har gjort intervjuer där folk liksom har suttit och svalt gråten och liksom så här formulerat sig och jag ska snart börja prata igen men jag ska bara gå och klappa hunden liksom. Och vi låter det vara så. För det är fan inte vår uppgift att liksom stressa människor som har liksom med vånda tackat ja till att bli intervjuade i radio om det jobbigaste jobbiga. Liksom. Mm.
Jag saknade en fråga i det senaste avsnittet, det kanske är ofint att säga. Men det handlade om en, du möter en tjej som är 16 som har försökt ta livet av sig 4 gånger. Och den fråga som jag saknade, jag vet inte om du ställer den och den klipptes bort, men det var varför just hon? Varför tror hon att just hon mår så jävla piss?
Mm. Jag tycker hon svarade lite grann på det. Hon berättade om att hennes pappa gick in i bipolär sjukdom och hennes mamma fick MS. Så att jag tyckte att hon svarade lite grann på det. Sen kan ju ingen människa riktigt veta varför man är som man är. Liksom. Den typen av liksom, ja men, Clas Ohlson-psykologi liksom, den tycker jag att man kan skippa.
Det var en för dålig fråga. Du hade inte ställt den helt enkelt. Alltså jag hade inte ställt den till dig, för jag tänker mig så här, Parkinson, det är en annan sak. Men just det här depressiva liksom, att man, för att det är väl klart, det är många barn som mår piss uppenbarligen liksom, så att det har väl vandrat ner i, hon hade ju en kompis som var 11 eller något när hon hade tagit livet av sig. Men att det ens, jag tänker mig själv som 9 eller 11 eller 16-åring, så tror jag att självmord var liksom någonting som jag inte ens, alltså det fanns inte i min värld.
Nej, men så ska det ju vara.
Ja, eller hur?
Verkligen. Men ja, ibland finns väl uppenbara skäl till varför man mår piss. Jag tycker nog att hon svarade på det. Mm. Men det är också bara alltid halva svaret. Alltså, den andra halvan är ju höljd i dunkel. Varför är man som man är? Varför mår man som man mår? Varför säger min hjärna till mig det här när jag vill att den ska säga det här? Det är ju liksom ingenting som man reder ut över en mikrofon, utan det lär ju ta lång tid för henne att komma underfund med det. Men jag tycker hon var så jävla modig.
Verkligen.
Och resonerade så jävla klokt och fint liksom. Och det tycker jag om alla gäster i årets säsong. Men det är klart att man tänker lite mer på henne, för hon är ett barn. Hon var 16 år liksom. Mm.
Ditt sätt att intervjua, kanske man skulle med lite god vilja kunna säga, påminner lite om Katarina Hars sätt.
Ja, jag vill också säga, men det finns också någonting, det får inte bli till en pås.
Nej, det är inte så jag tänker, att varken du eller hon, jag tror att hon bara, det var så hon kommunicerade, det var så hon var nyfiken. Mm. Liksom.
Ja, nej, men i det ögonblicket då jag tänker så här, nu ska jag tveka riktigt mycket för att det blir så jävla bra radio, folk hör att jag är där, eller nu ska jag liksom så här vara tyst och fundera jättelänge och låta som att jag fick en tankeställare, eller att det var så jävla bra sagt av gästen, så jag måste dra efter andan. Den typen av intervjuteater tycker jag inte om. Skavlan liksom, när han säger så här, men du. Och så liksom tittar upp i taket eller liksom ner i papperna och bara, och man märker att han ska fråga någonting som liksom han kommer på i stunden, men det gör han ju inte. Han liksom spelar ju en roll liksom. Eller när Jesper Röndahl sitter på spåret och bara låtsas leta efter, kan det vara krösn, kallt, jag har någonting för, han vet ju redan vad han ska svara liksom. Den typen av liksom låtsas eftertänksamhet hoppas jag inte att jag ägnar mig åt.
Tänkte du att Katarina Hall gjorde det?
Nej. Absolut inte. Men du ja, det kanske blir konstigt att du svarade så på den frågan, men jag tänker bara, vi som är i liksom, vi som är eftertänksamma i radio och inte så mycket skjutjärn, vi måste vara lite vaksamma på att vi inte blir förälskade i vår eftertänksamma personer. Liksom.
Men ett format där du ju inte alls på något sätt är, alltså, för det är ju skrivet, det är ju Tankar för dagen, som jag också tycker att du är duktig på.
Mm.
Hur gör man, för de som inte lyssnar på P1 kanske man kan säga att det är ett slags liten krönika. Tankar för dagen helt enkelt. Men hur skriver du den typen av
prat? Jag har kommit på att det bästa sättet för mig det är att öppna datorn och börja skriva.
Okej.
Okay. Då kommer det kanske ett ord. Kanske står björk. Björk, just det. De slår ju ut nu, eller de kanske fäller sina löv. Och så tar jag därifrån. Det brukar bli bra. De gånger jag tycker att jag har gjort tankar för dagen som inte riktigt funkar, då har jag tänkt ut allting i förväg. Liksom så här, ett resonemang. Mm. Mm. Och det blir lite för platt för mig att jobba så faktiskt. För då blir det lite mer som en kanske minidebattartikel. Liksom. Utan låt orden vägleda. Våga vara lite poetisk. Men sen har jag den här Tourette-grejen att jag har inte Tourette alltså, men att jag måste vara lite kul hela tiden. Never be boring, var en journalistikkonsult som sa till mig en gång.
Okej.
Okay. Och sen dess har jag försökt att inte vara boring.
Nej, men du är aldrig boring skulle jag säga.
Nej, tack. Snällt sagt.
Men sen tänker jag mig också, jag vet inte, nu kanske jag producerar för dig, men jag upptäckte efter några år in i värvet att jag så här, och jag är väldigt dålig på att leva upp till det här, men jag upptäckte att min värld var så jävla liten. Det var liksom, ja men det var radhuset.
Med i Stockholm.
Ja, eller? Fast inte bara det, utan det var mer så här, ja men jag fick, det märktes väldigt tydligt att jag pratade med samma saker med olika människor bara, men det var någonting som jag funderade på just då. Och jag funderar på, du gör ju väldigt, väldigt bra konst av ditt då, inom citationstecken, lilla liv. Men måste du hämta utifrån också, känner du ibland? Alltså, förlåt, men därför slutföra den där meningen. Mm. Jag tänkte så här, fan, jag måste uppleva mer. Jag måste gå på konstutställningar, jag måste se nya filmer på bio, jag måste liksom läsa en bok.
Men då gör du ju misstaget som alla gör, att du likställer mer med kvantitet. Att leva mer är ju inte att göra fler saker. Att leva mer, eller att få mer intryck, handlar inte om att resa till fler länder. Det handlar ju om att liksom se mer i rummet, gräva där du står. Det finns oändligt massa historier i ditt kök. Liksom. Ta dem. Varför jag inte så här, fan jag borde åka till Argentina och göra som Evert Taube och skriva låtar om Argentina. Eller fan jag borde bli, gör det här så att jag kan prata om... Alltså, det mest ointressanta till exempel det är att lyssna på rocklåtar om att turnera eller att spela rock. Liksom. Mm. Det finns många, många, många sådana låtar. Liksom. Och de lyfter ju aldrig, tycker jag.
Är Take Me Home Country Roads en sån låt?
Det vet jag inte.
Nej. Jag hoppas att han har varit på turné, för i sådana fall är den ett starkt motbevis till din tes.
Ja, det finns också. Jag tycker Uggla gjorde en bra låt också. På turné. Du ska alltid vara på turné. Och supa och rapa. Den är bra. Och jag har faktiskt gjort en hel skiva med saker som Dr. Cosmos har varit med om. Alla låtar heter Dr. Cosmos gör någonting. Liksom, så.
Just det, gå på släppfest.
Ja. Så det var vår navelplatta. Så att säga. Nej, jag tror... Jag är väldigt mycket grädd där du står. Det blir bäst för mig när jag liksom pratar, sjunger om det jag har i min vardag. Det skulle också kännas lite så här... Ja, men vad fan, jag åker ut till Alby några timmar och vibbar in hur det känns här. Och sen så låtsas jag att jag är Doggy Doggy Lito och skriver en text om hur tufft det är att gå på gatan i Alby. Nej, varför ska jag göra det? Alltså, jag tror att jag är så här. Jag har lite svårt för vissa kulturbegrepp. Som till exempel författare. Som skriver så här jättemånga böcker bara för att de kan skriva. Det är liksom så här, vad fan, jag kan prata, men det betyder inte att jag är pratare och liksom pratar hela tiden. Allting måste ju komma ur att man har någonting att berätta, inte att man är bra på att berätta det. Alltså, jag tänker att det här yrket författare eller textförfattare till låtar eller så här, det måste ju bli mer bredd på oss Vi måste liksom kvotera in fler människor med andra erfarenheter. För jag kan inte låtsas att jag har erfarenheter som jag inte har. Liksom. Och det är klart, det finns ju massvis med artister som har andra erfarenheter och som sjunger om de sakerna. Men
det finns för få rapport från en skurhink skivor i svensk popmusik helt enkelt.
Ja, det tycker jag faktiskt. Och filmmanus, alltså överhuvudtaget. Liksom, vi måste bli bättre på att folk ska känna sig tillåtna att berätta sin historia i olika konstformer.
Men varför är, det är väl svårt, du är kanske ingen expert, men varför är kultur en medelklass företeelse i Sverige?
Ja, dels finns det ju materialistiska, marxistiska orsaker. Det handlar om pengar, det handlar om resurser, det handlar om tid och så vidare. Du och jag verkar ha det ganska, bestämma över våra liv ganska, ganska mycket. Tider och pengar och sådär. Men de flesta människor gör ju inte det. Utan deras vardag bestäms av marknadsvillkor, så att säga. Mm. Och deras jobb. Så det är den första förklaringen. Den andra förklaringen är ju så här: varför skrivs det inga romaner i Kenya? Ja, men det gör det ju. Men alltså, man måste förstå att konstformen, skriva bok, göra låtar, göra filmer, det är ju en medelklassgrej. Liksom. Det är liksom, ja, det är någonting som inte alla gör. Men vi som är i kulturvärlden, vi tycker ofta att det är uppbyggligt, att det är fint, att det är bra liksom, att göra det. Men jag är nog så pass postmodern att jag kan säga att nej, tycker inte att det är så jävla viktigt att konsumera eller göra kultur. Liksom. Jag skulle inte kunna leva utan det, men det är jag. Liksom.
Men du, apropå radio ändå, har du gift dig?
Nej.
Hon sa nej eller?
Nej, hon sa ja. Sen så tänkte vi så här, vi gifter oss något år när vi inte har fått så jävla mycket fokus på oss.
Okay.
Och det har gått skitdåligt.
Okay.
Ja, men du vet, ska man bli riktigt glad över liksom tal, så ska man kanske vara lite svältfödd på uppmärksamhet.
Okay. Fan, det där är jävligt roligt. Du vet att en sån här grej som jag har pratat om i just ett av värvet. Det var någon som på Nöjesguiden tiden, jag jobbade ju där back in the day, som berättade att Andy Warhol, när han valde vem som skulle vara på omslaget på tidningen Interview, då skulle det vara människor som just hade passerat liksom scenigt, som var lite sådär bortglömda.
Mm.
Det var den perfekta omslagspersonen på
inte jättebortglömd, utan lite bortglömd bara.
Lite som, vad fan hände med...
Mm.
Det är perfekt. Apropå egentligen inte ditt bröllop stundande, utan ja, jag vet inte.
Mm. Nej, men precis. Då så kan jag säga att den metoden kan vi tillämpa. Och jag är inte där än. Jag tror, det kan vara så att 2023 blir mitt peakår, för jag är svårt att tänka mig hur jag ska kunna toppa med en mellomedverkan liksom, i uppmärksamhet. Så att med lite tur så går kurvan neråt 24 och då kan vi gifta oss.
Programleda Mello 24 kanske?
Nej. Ja, det kommer nog inte att hända. Men det är ju lite märkligt faktiskt. Sen 2015 så har ju varje år varit lite yrkesmässigt bättre för mig.
Mm.
Eftersom min bransch handlar om uppmärksamhet så har jag fått lite mer uppmärksamhet för varje år liksom. Men nu tänker jag att nu slår jag nog i taket.
Hur har, jag förstår att det här är kanske att det inte är först med den här frågan, men hur har liksom ditt inom citationstecken nya kändiskap påverkat liksom dynamiken i Dr. Cosmos?
Alltså det är ett nygammalt kändiskap. Jag var ju kändis på 90-talet och 00-talet, fast inte på den här nivån. Liksom. Så det har alltid varit så. Men nu är det mer så. Och det gör att... ja, men till exempel så visste de inte att jag skulle vara med i Mello innan någon annan. Eller jo, ett dygn innan visste de. För jag kände att de måste fan få veta först. Liksom.
Mm.
Det är ändå deras liv jag förstör. Liksom, genom att vara med i Mello. Och nej, men jag
Hur tog de det då?
Jag vet inte. Någon svarade ingenting. Någon sa tjoho.
Tjoho punkt? Eller utropstecken?
Det kanske inte ens var tjoho, men andra meningen var tjoho.
Okay.
Och någon... någon drog väl något skämt. Liksom, så här. Det var ungefär som jag trodde att det skulle bli. Det kan ju finnas olika bevekelsegrunder för att man tycker att det är åt helvete. Men de två främsta anledningarna tycker jag inte är anledningar. Och det ena är ju liksom det här, hur kan det vara med i ett så kommersiellt sammanhang som Mello? Det är fruktansvärt. Var är för det här man börjar med musik? Ska inte musik komma från hjärtat? Det här är en jävla industri. Det är liksom 68 versionen av liksom Mello-hat. Sen finns det såklart någon sorts höger Mello-hat som går ut på att det är bögarnas show. Liksom. Och så finns det ju då musiksnobbarna, Fredrik Strage och så vidare, som tycker att Mello är fan, nej, dit kan man inte sänka sig liksom. Det är förbjudet. Musik är viktigt. Musik är jävligt viktigt. Mm. Och Mello är för lättviktigt för att vara ett forum för riktigt bra musik. Så de tre anledningarna har väl jag lite grann fått fightas mot allihop.
Men har du mött dem de facto?
Ja, men alltså musiksnobbsgrejen, ja, den möter man ju hos musiksnobbar. Liksom.
Ja, men den har du väl mött innan det här också, antar jag. Ja,
eller? Ja, men det blir mer obvious liksom. Okay. Och det här vänsterhatet mot Mello, det är ju representerat främst av äldre människor numera.
Okay. Mm.
Men det var någon som hade sagt, den dagen då det blev offentligt att jag skulle vara med, så var det någon som sa, det är en svart dag för socialismen.
Det är ändå att dra stora växlar på det.
Det tycker jag nog, ja, faktiskt.
Du, jag tänker på det här. Du nämnde din barnbok. Du skrev en barnbok. Blir Augustpris nominerad. Gör en film. Vinner 4 guldbaggar bland annat för liksom bästa manliga huvudroll.
Mm.
Varför blir det så här?
Jättebra fråga. Fan vad skönt att du ställer den. För jag har tänkt på det själv. Och jag tror att det har att göra med att jag nu för tiden gör saker tills de är färdiga. Och för att det kan vara sista gången jag gör dem. Eller jag kanske bara får göra en film. Jag kanske bara får göra en platta till. Nu ska jag göra den här trippelplattan som jag pratade om. Det ska bli mitt magnum opus. Om jag dör dagen efter den ges ut, så dör jag nöjd. Alltså, den känslan, det gör att man släpper inte igenom någon skit längre. Alltså, jag har släppt igenom så mycket skit genom åren. Alltså låtar som jag tycker är halvbra eller halvfärdiga. Jag gör inte det längre. Alltså, och jag släpper inte igenom en film som inte är jättebra.
Om än lite svensk i överkant.
Ja, precis. Och jag släpper inte igenom liksom... Nej, men min gatekeeper har bara fått utökat mandat. Liksom. Mm. Så är det. Så det gör också att jag känner mig ganska okompatibel med det här TikTok-samhället. Liksom. Där man bara ska plösa ut content. Liksom. Och så blir det ju... 47% blir ju helt värdelöst. Liksom. Jag har inte svårt för den här grejen att jag syns och hörs överallt. Men om jag syns och hörs med grejer som jag inte liksom är 100 nöjd med, då mår jag dåligt.
Mm.
Och det är ju faktiskt så att när man nu så gör vi lite små halvroligheter på sociala medier inför Mello och så. Och jag har sån jävla ångest för det där, för att jag tänker bara att man ska liksom skriva, sen ska man liksom, alltså, man ska kunna stå för det helt och hållet. Men då har jag fattat att jag måste kunna skilja på liksom dagsprodukter och evighetsprodukter liksom. Alltså, jag vill ju att det mesta jag gör ska jag göra för evigheten. Men jag måste också kunna släppa sargen och bara göra någonting som är jättefånigt just idag som ingen kommer ihåg imorgon.
Mm.
Men jag är lite för nojig där, och jag tror att de här PR-människorna som försöker jobba med mig, de kanske har det tufft ibland. För att jag... Skicka den där filmen då. Ja, men jag måste ju tänka igenom det här ordentligt. Liksom. Vad jag ska säga. Och så gör jag den. Och så, det blev inget bra. Jag vill göra om den. Vet. De bara, men det är inte så man jobbar idag. Man släpper samma sekund som man har filmat det. Liksom.
Ja, jag fattar. Ska du skriva fler böcker?
Jag skulle jättegärna göra fler bilderböcker. Det finns ju någonting sånt här med barnböcker och bilderböcker. Att är man någon sorts kändis så kan man göra det. Och det tycker jag är en jävla trist hållning. Alltså. Jag måste säga att i mitt försvar, jag har älskat bilderböcker, jag har älskat serier i hela mitt liv. Jag kan lite om serier och bilderböcker till och med. Mm. Och när Clara Dackenberg dök upp så kändes det bara så, ja. Hon tecknar så jävla fint. Och jag hade hela tiden tanke på att jag vill göra en bilderbok som ska säljas i Moderna museets museishop. Liksom. Det ska vara jävligt vacker och vuxna ska tycka att den är fin. Liksom.
Dök den upp där?
Ja.
Ja, kul.
Vi gjorde det, jag förutsatt mig. Nu tror jag inte att lilla piratförlaget som gav ut den boken hade den tanken. Men för mig var det så här, jag vill liksom, visst, jag vill ha ut till barnen och de ska läsa boken och så vidare. Men framförallt så vill jag att den ska vara vacker och liksom hålla för evigheten.
Mm. Fint. Så det kan bli något mer?
Det kan det absolut bli. Det finns inte så mycket pengar i att göra konstnärliga bilderböcker.
Nej, men är inte tricket att man måste göra jävligt, jävligt, jävligt många? Jag har ju haft Martin Widmark här som är så fruktansvärt produktiv. Exakt. Som ger ut liksom 3 böcker om året.
Ja. Och där har du igen. Alltså, för att göra så mycket så måste man ibland kompromissa med kvaliteten. Och det,
så opererar inte det.
Nej, jag jobbar inte så.
Nej. Du,
längre.
Jag råkar veta, eller jag råkar tro mig veta, att du och Schiffert ändå letar efter ett projekt också.
Ja.
Hur går det?
Nej, men det går bra. Alltså, dels så vill ju, vi har ju pratat om att göra en uppföljare. Där vill jag såklart jättegärna ha med honom.
Vad ska den heta? Ligg.
Ja, ligg och ligg. Sitt och sitt. jag vet inte. Men jag håller just nu på att leva mig fram till en ny handling. Så att det kommer ju att vara ungefär samma koncept. Och den kommer bli lite sämre. Det finns ju ingen uppföljare i hela världshistorien som har varit lite bättre än ettan. Så att det får man liksom bara ha med sig.
Brukar man inte säga att, vad heter den? Gudfadern är det stora undantaget.
Så brukar man säga,
ja.
Och det stämmer.
Ja, okej. Okay. Jag har inte sett dem i modern tid. Nej, men så att det kan bli något, men det kan också bli någonting som någon annan har skrivit, som jag har förstått det.
Ja, det kan också bli. Mm. Men jag har lite olika projekt. Men de är i sin linda, eller de är olika lindor. Men
det är ingenting som du vet att du ska göra?
Jo, det finns saker som jag gör. Men min självbevarelsedrift säger mig att jag ska inte hålla på och prata om de sakerna, för att då kanske det blir dåligt.
Mm. Då ska du inte behöva göra det.
Tack.
Utan jag tror att jag ska säga supertack för att du kom.
Tack för att jag fick komma en andra gång.
Lördagen den 11 februari tävlar då Uje i Melodifestivalen med låten Grytan. Ja, jag vet vad du tänker. Ännu en mellolåt med titeln Grytan. Men vi får hoppas att den är originell på andra sätt. Och känsligt läge finns att lyssna på också. Det tycker jag verkligen att du ska göra. Nu återstår bara att konstatera att Ninni Westin är producent. Vi vilar på Acasts trygga bas. Jag heter Kristoffer Triumf och det här är Dr. Cosmos med Mina barn.
Mina barn kostar mig stora pengar. Och varför skulle de skaffa sig ett jobb när de vet att jag försörjer dem? Det sticker såklart i ögonen på mig när mina barn går omkring i helt nya vinterstövlar, samtidigt som jag tvingas hoppa över golfresan. Det är dags att dra i bidragsbromsen.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!